Har du en levande tro? Kanske en ganska djärv fråga. Något påstridig till och med. Rent av obekväm kanske. Har du en levande tro? Får din tro några konsekvenser för ditt liv? För den som är uppmärksam och har följt med i vårt Markusår som vi har predikat över sedan i september, kanske har lagt märke till att vi hoppat över en text idag. Nämligen den om intåget i Jerusalem. Karin nämnde precis här att när hon läste texten att Jesus har tågat in. Vi sparade den texten till palmsöndagen där den också hör hemma. Det är en av de mest predikade texterna i kyrkorna, för den förekommer 2 gånger i kyrkoåret. Men det kan ändå vara viktigt för förståelsen av dagens text att relatera till det faktum att Jesus nu har kommit fram till Jerusalem i sin långa vandring. Han har presenterat sig för folket som Messias. Ryktet om honom har spridit sig och förväntan på honom är stor. Jag vill nog också tro att Jesus har en ganska hög förväntan på folket. Jag menar, de har nyss stått vid vägkanten och ropat Hosianna och strött palmblad och brett ut sina finaste mantlar av bästa kvalitet. Tänk att få möta en sådan tro. Här är människor som verkligen är beredda att ta emot Guds rike. Det är nog för att få vem som helst förväntningar att stiga. Ja, för åtminstone så såg det ju ut så. Som att folk var redo. Att det fanns en levande tro. Att människorna var beredda att ta emot Guds rike och låta tron bära frukt. Men det blev inte riktigt så. Vi vet med facit på förhand att folk vände sig emot Jesus ganska snart efter denna händelse, efter detta intåg. Han var inte riktigt på det sättet som de hade förväntat sig. Och de var i sin tur inte riktigt på det sättet som Jesus hade förväntat sig heller. Faktum är att besvikelsen hos Jesus över folket och deras tro finns med och speglas i hela evangeliets berättelse. Och kanske egentligen är själva grunden till att Jesus är verksam där överhuvudtaget. Dagens text är särskilt intressant för den som gillar det här med berättartekniker och litterära metoder. För vi har i texten som Karin läste en så kallad klassisk sandwich. En dubbelmacka om man så vill, eller som en bibellärare jag lyssnade på i veckan. Han kallade det för en hamburgare. Det är alltså en hamburgare vi har att göra med idag. 2 berättelser som är sammanvävda på ett särskilt sätt och fungerar tillsammans för att tolka varandra. Vi har berättelsen om fikonträdet som inte bar frukt och som har vissnat ner och förtorkat. Och den berättelsen har Markus delat mitt i tu och lagt in berättelsen om när Jesus rensar templet. Och sen så fortsätter den. Ni ser liksom konstruktionen framför er. Här är fikonträdet, här är templet och så kommer fikonträdet tillbaka. Med en hamburgare. Det är en litterär metod som Markus gärna använder sig av vid flera tillfällen i sitt evangelium. Och den berättelsen som är där i mitten, den finns där för att tolka och ge oss förståelse för ramberättelsen. Så berättelsen om rensningen av templet finns där för att ge oss en förståelse av berättelsen om fikonträdet. Det är alltså dagen efter att Jesus har ridit in i Jerusalem där han möttes av dessa hyllningar. Och den berättelsen slutar med att de vände tillbaka från Jerusalem till Betania som ligger strax utanför. Nu på morgonen så beger sig Jesus och hans lärjungar in till Jerusalem igen. Kanske med förväntan att få möta trons folk igen. Ännu en gång. Om än inte med hyllningar och palmblad, men ändå att få möta dem ansikte mot ansikte, i dialog, i konversation, i ett möte med Guds rike i centrum. På vägen in blev Jesus hungrig och får syn på detta fikonträd med sina gröna blad. Och alla vet vid den här tiden i alla fall att fikon börjar växa på trädet samtidigt som bladen växer till. Men det är ännu tidigt på säsongen och fikonträdet skulle vid den här tiden inte bära mer än karten. Alltså de där små, icke-färdiga fikonen. Men även fikonkarten är faktiskt ätbara och innehåller lite sötma. Och om inte annat så kan man ju i alla fall se på kartan hur fin skörden ska bli sen. Men Jesus hittar inget annat än blad på träden. Och han får förbli hungrig. I mitt flöde de senaste veckorna på sociala medier, ni vet Facebook och sånt där, så har det förekommit ett ord i små roliga bilder och sånt där. Hangry. Har ni hört det någon gång? Hangry. En sammansmältning av engelskans hungry som betyder hungrig och angry som betyder arg. Hangry. Det är den där känslan eller beteendet som man kan få när man är så där hungrig så man liksom tappar lite kontrollen över sitt humör. Man blir lite arg, irriterad kanske och ge mig mat nu annars så går det illa typ. Jag har väldigt lätt för att relatera till detta ordet och den känslan. Mina barn vet det. Att, nu får du äta pappa, säger de. Det är lite så jag föreställer mig Jesus i den här berättelsen om fikonträdet. Han är hungrig och blir liksom inte bara besviken utan också arg över att han får ingen mat från det här trädet. Och liksom förbannar trädet i bara farten för att han är så hungrig. Det är så jag ser det framför mig i alla fall. Men som det alltid är med Jesus så finns det ju en djupare betydelse. För när han kommer sen in till Jerusalem och kommer in på tempelplatsen verkar liksom hans irritation inte ha lagt sig. Han är väl kanske fortfarande hungrig. Han börjar välta bord och stolar för dem som växlar pengar och säljer duvor. Det var en stor högtid på gång så det var mycket folk i staden. Och säkerligen mycket folk på tempelplatsen. Och många pilgrimer som ska komma och offra. Och de kom ju ofta från andra platser. Folk vallfärdade runt från Medelhavet. Och de som inte kunde komma dit själva, de skickade pengar. Växlarna, alltså de som skötte handel med pengar och växlade. De hade höga avgifter och tjänade mycket pengar på att växla in den utländska valutan. För det var bara den judiska valutan som höll för tempelskatten och dög till att köpa offerdjur med. Och som sagt, pengar skickades och det kom massa folk för att köpa sig offerdjur som prästerna sen skulle offra på altarna för deras renings skull. När Jesus går därifrån och har drivit ut allt det här så ser de att trädet som de gick förbi tidigare är helt förtorkat. Och Jesus börjar prata om tro. När Jesus dagen efter alla hyllningar går in i Jerusalem så har han en hunger. En längtan. Efter att få möta levande tro i staden. Levande tro vid templet som är trons centrum för den judiska tron och religionen. Trädet förstås som symbol för den judiska religionen och tron vid den här tiden. För folket. Men när Jesus kommer till tempelplatsen sen så säger han att det finns ingen tro. Det finns bara girighet. Där finns ingen gemenskap. Bara ett utnyttjande av fattiga människor som söker relation med Gud. När de på vägen tillbaka uppmärksammar att trädet har vissnat är det mer som ett besviket konstaterande att allt hopp om att förnya den tron som tar sitt ursprung ur templet Det hoppet verkar vara borta. Jesus vänder sig till lärjungarna och säger: ni ska tro på Gud. Och när Jesus här säger tro, så menar han inte det vi ofta i dagens moderna samhälle menar när vi pratar om tro. Det vill säga tro på någons existens. Att tro på Gud i den här tiden handlar inte om Gud finns eller inte. Det var en självklarhet att Gud fanns. Tro handlar här om tillit, om relation, om liv och om gemenskap med Gud. Ni ska tro på Gud. I templet hade de börjat använda tron till att tjäna pengar för egen vinning. Det fanns ingen gemenskap, ingen relation kvar i kulten. Det fanns ingen tro. Jesus kom för att se om det fanns liv i trädet, i Davids rot och stam, men fann ingenting. Det här är en väldigt nyttig text att läsa då och då. För detta är ett mönster som går igen i kyrkans historia och i de troendes historia. Det tydligaste exemplet är väl vid tiden för reformationen, då avlatsbreven florerade som mest. Och Martin Luther vänder sig emot att man för pengar kan köpa sig fri från sina synder. Paulus pratar gång på gång om rättfärdighet genom tro. Och Luther lyfter fram det igen. Och flera gånger i historien, och men kanske i mindre skala, så används religion och tro för vår egen vinnings skull. Och så även idag. Poängen som Jesus vill göra med berättelsen om fikonträdet, och som Markus vill lyfta fram genom att presentera berättelsen på det här sättet, är att vi behöver inte templet för att be. Det är inte templet som kommer att rädda oss. Det är inte offren som kommer att rena oss. Vi behöver bara tro för att be. Vi ska förlåta varandra för att få förlåtelse. I tron finns relation. Det är i tron som det liv som Jesus letade efter finns. Frågan vi får ställa oss är: har jag en levande tro? Är min tro en relation med Gud? Jag vill ställa en motfråga tillbaka på en gång. Hur vet man det? Hur vet jag om min tro är levande? Hur vet jag om min tro verkligen är relation med Gud? Det är en fråga som jag har kämpat med under stora delar av mitt liv. Jag har sett många andra som verkar ha en sån levande tro. Jag vet inte om du kan känna igen dig i den känslan. Men de ser ut att ha en så levande tro. Och de verkar känna Guds närvaro och känna trons liv i kroppen på ett särskilt sätt. Jag, som inte är lagd med ett jätteintuitivt sinnelag, har alltid haft lite svårt med det där att det ska kännas så mycket hela tiden. Det är väl inget fel med det för den som har det så, men jag har alltid haft svårt för det och stundtals varit avundsjuk på dem som så tydligt känner Guds närvaro. Så utan att känna så himla mycket hela tiden, hur vet jag att min tro är levande? Jo, på samma sätt som Jesus ser på fikonträdet. Finns det någon frukt? För den här frågan som jag ställde i början, den är felställd egentligen. Det är inte frågan om min tro är levande. Det är frågan om min tro ger liv. Gör det någon skillnad i mitt liv? Gör tron någon skillnad för mitt eller för andras liv runt omkring mig? Bär min tro någon frukt? När vi läser denna text så påminns vi om att rannsaka oss själva och faktiskt fundera på om tron bär i mitt liv. Jesus lyfter här fram förlåtelsen som det mest centrala i tron. För i förlåtelsen så finns det andra också. I förlåtelsen finns befrielsen, i förlåtelsen finns upprättelsen, i förlåtelsen finns kärleken. Vi ska strax fira nattvard tillsammans. Ett av de tydligaste tecknen på trons gemenskap. Och nattvarden är en plats där vi får rannsaka oss själva och på nytt söka relationen med Gud. På nytt söka trons liv. För det är allt som behövs. Tro och gemenskap. Och i gemenskapen ska vi be och förlåta varandra. Jag vill tro att du och jag är här idag för att vi vill bära frukt. Vi vill bära liv till oss själva, till varandra och liv, ett bättre liv för vår värld. Låt oss tillsammans i tro, i bön, i gemenskap söka det livet för oss och för världen. Tillsammans i gemenskap.